Det var verkligen så att jag hade tänkt att jag, om jag skulle mot all förmodan få en fråga om Nyhem, så ska jag vila i sommar. Men så ringde någon och sa att det är LP-möte, kan du tala? Och då sa jag ja. Det ligger nära mitt hjärta och jag tycker att det är en fantastisk verksamhet. Tack snälla ni för de här bidragen. Vi har redan fått så mycket så vi skulle nästan kunna gå ut. Men det gör vi inte. Ja. Och Håkan Nylander som sjöng sin egen låt har egentligen alldeles ovetande slagit an exakt det tema som jag hade satt på min predikan. Ord noga grant faktiskt, så när som på ett litet ord. När han sjöng i sin sång om en Gud som lagar det som är sönder. Och jag hade skrivit som rubrik en Gud som lagar det som är trasigt. Men man måste säga att avvikelsen är minimal. Så här var det att vi blev hembjudna, Lotta och jag och vår son John, till vänner som vi aldrig hade varit hos förut. Ganska stort hus, lite i utkanten av stan. Väldigt stor familj, väldigt många barn, och ni vet hur det låter när man kommer in. Man tittar sig runt och så säger man, åh vilket fint hus, och så ljust och fint, och det säger man ju nästan hur den ser ut. Vi åt en fantastisk måltid tillsammans med den här stora familjen. Och när måltiden var över så gick far i huset och jag ut i deras garage där han ville visa mig var han ofta höll till på sin fritid. Och i det där garaget så fanns en imponerande maskinpark. Alltså allt sånt där som kan göra en man i min ålder riktigt lycklig. Där fanns bandsåg, rikt- och planhyvel, tryckluft. Ni hör själva på orden att det här är underbart. Jag är själv ägare till en tysk bandsåg. Och bakgrunden till det köpet är att jag i liksom argumentationen för att vi behövde en sån, så lär jag ha sagt till min fru att har man bara en bandsåg, då kan man göra allt, har jag sagt. Och det skulle inte jag ha sagt, Lotta. För det är väl något av de uttalanden jag har fått ätit upp mest i mitt liv. Hur som helst, där vi stod i det där garaget på alla maskiner, så berättade Åke, som pappan i huset hette, hur mycket som kan gå sönder i en stor familj med många ganska aktiva barn. Cyklar, sportutrustning, prylar. Han berättade också att han har satt en ära i att försöka, istället för att köpa nytt och slänga, så han satt en ära i att försöka laga så mycket som möjligt. Och så mitt i det där resonemanget så sa han några ord som jag skulle vilja landa den här kvällen med. Han sa så här: jag gillar att laga saker. Det är något gudomligt över det. Jag gillar att laga saker. Det är något gudomligt över det. Och jag ska låta det falla ut under en liten stund i tre påståenden. Det första lyder: det mesta i den här världen går sönder. Saker, men också människor. Det andra lyder: Gud slänger inte det som går sönder. Han lagar det. Och det tredje lyder: det Gud lagar blir inte riktigt som det nya. Det blir vackrare. Det är mina tre punkter. Jag läser ifrån Lukas evangeliet och vi kommer rakt in på översteprästens gård där Petrus två gånger har förnekat Jesus. Nu uppstår det, står det en paus på ungefär en timma. Man skulle kunna säga en chans, en sista chans för Petrus att bekänna istället för att fortsätta och förneka. En liten tankepaus och jag läser ur Lukas evangelium 22. En timme senare var det någon som försäkrade: visst var den där också med honom, och han är ju från Galileen. Men Petrus sa: jag förstår inte vad du menar. Och just som han sa det, gol en tupp. Då vände sig Herren om och såg på Petrus, och Petrus kom ihåg detta som Herren hade sagt till honom. Innan tuppen gal i natt så har du förnekat mig 3 gånger. Och han gick ut och grät bittert. För det första, det mesta i den här världen går sönder. Saker, så också människor. En dyster öppning på en predikan. Men det är slående hur kort människans paradis tillvaro blev. Knappast har de första människorna ens kommit in i handlingen förrän livet brister och de döms till ett liv i flykt. Hela den mänskliga historien, krasst uttryckt, är ju berättelsen om hur synden eller livsförstörelsen trasslar till människornas värld. Och relationer börjar brista, samhällen börjar brista, det mesta går med tiden sönder. Petrus är därigenom en av alla oss, för så är det, vars liv brister i sömmarna när han sviker bittert. Och man känner 2 saker. För det första, hur ont detta gör i Petrus liv. Och för det andra, hur lik oss Petrus faktiskt är. Han är inte ensam. Inte heller i den innersta kretsen av lärjungar är han ensam. Och jag tillhör dem som tror, jag vägrar att tro, att Judas i lärjungakretsen hade behövt dö som han gjorde. Han begick sitt livs misstag när han förrådde Jesus. Men det fanns förstås en annan utväg för Judas också än den som ledde till blodsåken och hans död. Den gamla beprövade vägen av ånger, omvändelse och upprättelse. Obs! Judas död låg inte i att han förrådde Jesus. Den låg i att han inte trodde på nåden. Det är en himmelsvid skillnad mellan de båda. När man läser Nya Testamentet, både de berättande delarna, evangelierna, apostlagärningarna, breven senare, så ser man att mönstret är att allt liv, mänskligt liv och andligt liv, går upp och ner. Det är segrar, det är nederlag, det är en ojämn kamp mot synden. Ett ord som ju betyder precis misslyckande eller att missa målet. Och så måste man först en kväll som denna konstatera att här är vi lika goda kålsupare allihopa. Vi sitter precis på samma plan. Vi är syndare. Och jag höll på att säga, det är inte det sämsta man kan vara. Jag säger det av ett enda skäl. Det var ju därför Jesus kom. Därför att synd kan bli nåd. Att någon kan förvandla synd till nåd. Och för syndare finns det alltid hopp. Oscar Wilde, den märkliga författaren, har sagt att den största skillnaden mellan helgon och syndare, det är att helgonet har ett förflutet medan syndaren har en framtid. Åh, vad jag gillar det. Och jag gillar också att det på dörren till min gode vän Martin Lönnebos hus, radhuset utanför Linköping, hänger en liten vacker skylt. Där det står, i det här huset bor syndare. Här kan du känna dig hemma. Tack. Då är vi min andra punkt. Den första är, det mesta i den här världen går sönder. Saker, men också människor. Min andra punkt är att Gud slänger inte det som går sönder. Han lagar det. Lyssna igen på Åkes ord. Jag gillar att laga det som är, laga saker, det är något gudomligt över det. Med det att det finns en särskild sort lycka i att se när det trasiga blir helt. När Jesus säger, se, jag gör allting nytt om den här världen, så tror jag inte att det handlar om att han ska göra en annan himmel och en annan jord. Att Gud skulle överge den här världen, smälla den i 1000 bitar och sen glömma att den har funnits. Jag tror detta betyder att han ska göra den gamla världen ny och hel. Och som med skapelsen, så också med den enskilda människan. Idag kasserar vi ju inte saker för att de har gått sönder. Idag kasserar vi saker oftast för att vi har tröttnat på dem. Men Jesus växte upp i en annan miljö än vår. Allt tyder på att hans barn- och ungdomstid hade stora likheter med vår vän Åkes garage. Alltså han hämtade sina vardagsbilder ifrån ett snickeri där man förvisso tillverkade nya möbler, men där en viktig näring också var att försöka ta hand om det som var trasigt så att det med nödvändighet inte behövde kasseras. Det mesta, tycktes man säga där, går att laga. I lagandet finns en process som man inte kommer i närheten av om man ersätter det trasiga med någonting nytt. Att laga tar tid. Man skulle kunna säga att det lönar sig inte att laga. Inte om man räknar i tid och pengar. Men som Åke sa, det finns något annat. Någonting som är gudomligt i detta att låta trasigt bli helt. Att laga är att ge någonting en chans till. Man lagar dessutom bara det man tillmäter ett värde. Tänk på det ett ögonblick. Man lagar bara det som man tillmäter ett värde. Och här tror jag den springande punkten finns. Detta med värdet är så ändligt intressant. Hur det styr hela vårt hanterande av saker och ting. Jag ska göra en liten kort utvikning här. Så ska jag berätta för er att jag har en äldre bror som är en hängiven samlare och en driven försäljare. Hans lägenhet är fylld in i minsta hörn av sånt som man möjligen kan sälja. Och det är företrädesvis vykort, men det är också gamla dekaler, fiskedrag i originalförpackning och instruktionsböcker till gamla omnibussar och allt annat som man kan tänka, det går aldrig att sälja. Han har en enkel affärsidé som lyder så här. Ju mer udda eller konstigt ett föremål är, desto större är chansen att det finns någon människa som letar efter just ett sånt föremål. Det är hans affärsidé. Och ett ganska bra för honom faktiskt. Ett tillfälle så berättade han för mig om ett av alla de här vykorten som han hade lyckats sälja. Det var en lång och ganska detaljerad berättelse. Jag tycks minnas att vykortet föreställde Lundevarvet utanför Kramfors. Och han beskrev hur det här hade gått till försäljningen, och när han hade gjort det så kontrade jag med en ganska självavslöjande frågan. Jag sa till honom, men hur orkar du detta? Alltså, det måste ju ta en förskräcklig massa tid att hitta saker, fota av dem, lägga ut dem på nätet, ha kontakt med potentiella kunder, paketera, skicka, lösa frågorna om betalningen. Alltså alla dessa steg. Så jag sa, vad tjänar du i slutänden på ett vykort? Det kan ju inte vara mer än 10 eller 20 kronor eller något sånt, sa jag. Då tittade min kloke bror på mig med en ganska oförstående blick och så sa han så här. Men det är ju inte det som är poängen, sa han. Poängen är den andres glädje. För när någon skickar en rad och berättar om den alldeles personliga betydelsen av den här till synes obetydliga tingesten, bilden av ett barndomshem, eller det sista exemplaret av en tidskriftsserie som annars är komplett. När någon ringer och berättar om det så uppstår något annat värde. Och så sa han, den lyckan är min betalning. Då var jag på snudd faktiskt och helgon förklara min äldre bror. Det här är så spännande. Låt oss stanna ett ögonblick på det här. För i nästan allt vi gör så finns det åtminstone två värdesystem. Det ena kallar vi reellt värde eller gångbart värde. Alltså det man kan väntas få eller få betala vid en transaktion. Det som kallas för egentligt värde. Det andra kallar vi för affektionsvärde. Det hörs på själva ordet att det här rör någonting annat än det som går att väga och räkna och mäta. Affektion kommer ju ur affekt som betyder sinnesrörelse. Och synonymerna till engelskans affection är tillgivenhet, ömhet och märkligt nog också sjukdom. Tillgivenhet, ömhet och sjukdom. Det här vet alla vi så fruktansvärt väl. När någon vi älskar skriver en liten post-it-lapp och lämnar på köksbänken en sömnig tisdag morgon, så kan den där lilla lappen vara värd en förmögenhet. Den är värd att spara på nästan som ett smycke. Lappen är naturligtvis mätt i pengar nästan helt värdelöst. Men den bär en kärlek som utan att fråga om lov höjer värdet skyhögt. Någonting som ligger i relationen mellan givaren och mottagaren. När jag ikväll påstår att Gud inte slänger trasiga människor utan lagar dem, så grunden för det påståendet är att man bara lagar det man tillmäter ett värde, ett högt värde. Om någonting blir tydligt i Jesu möten så är det precis detta. Hur mötet med Jesus blir mötet med ett annat värdesystem. I evangeliet skildras ständigt den här kollisionen. Omvärlden såg och hanterade, svikare, fifflare, skökor, äktenskapsbrytare och Gud vet allt. Omgivningens dom var ibland så massiv att den misslyckade snart såg på sig själv precis så. En svikare, en äktenskapsbrytare. Man skulle kunna sammanfatta det som hamrades in med blickar, insinuationer och ibland ord. Man skulle kunna sammanfatta det med ett enda uttryck. Släng det. Det har förbrukat sitt värde. Enligt det rådande värdesystemet var det den enda slutsatsen. Om det inte hade hänt, som händer genom hela evangelierna, att Jesus Kristus hade ärende in just till de rummen och med honom ett helt nytt värdesystem. Uppenbarligen såg Jesus i det mest förbrukade något som var så värdefullt att han var beredd att sätta sitt eget liv till pant för denna människas rätt till liv. Det här är livsavgörande. Och det är det en kväll som den här. Att möta Jesus är att möta någon som inte identifierar mig med mina nederlag och mina svek. Att möta Jesus är att möta någon som talar ända in till det där skälvande jaget längst där inne under alla övermålningar och som säger: du är inte dina bördor. Du är inte dina misslyckanden. Du är mer än dina nederlag. Du är mer än ditt äktenskapsbrott. Du är mer än dina försummade barn. Du är mer än dina konkurser. Och du är mer än din rattfylla. Det säger Jesus. Du är värd hans liv. En tanke som är alldeles för stor för oss. Det här är grunden för att Jesus inte säger släng om oss. Utan vi försöker laga istället. Det här är grunden för att han säger det undantagslöst. Jag undrar om inte det som räddar Petrus liv från blodåkern, där ju Judas till slut stupar död. Jag undrar om inte det är det som finns i en enda vers i det jag läste. Där det står, då vände sig Herren om och såg på Petrus. Det är nog någon av de vackraste meningar Bibeln har. Petrus måste ha sett någonting där. Någonting i Jesu blick. Där andra såg svek. Där andra såg nederlag. Sa Jesu blick. Men du är fortfarande älskad. Och du är fortfarande möjlig att laga och hela. Det sägs att skönhet sitter i betraktarens öga. Jag tror att värde också sitter i betraktarens öga. Och därför är en kväll som den här vårt huvudbudskap är att säga, det är så Gud ser på oss en kväll som den här. Och då är vi min tredje och sista tanke. Det lagade blir aldrig riktigt som det nya. Det blir vackrare. Jag tycker att det är någonting rörande med lagade saker. Så sånt som man ser att det är lappat och limmat och återanvänt. Det har en patina som det nya inte riktigt har. Det är också något djupt rörande. Det har vi sett här ikväll. Med lagade människor. Och utan att romantisera över LP-vännernas kamp eller din kamp, utan att romantisera över någons förluster, så är det någonting med människor som har gått igenom sorger och bedrövelser, som har fått törnar i livet. Det är någonting med dem. Det finns en slags beröringspunkt med dem. Man kanske kan kalla det för en smärtepunkt där. Och rätta mig om jag har fel. Det är till de människorna man söker sig när ens eget liv svajar och sviktar. Inte till de som tycks ha gjort allting rätt hela tiden. Man söker sig inte till de prickfria, men till de lagade, till de läkta. Det är ju inte svårt att föreställa sig vad Petrus ägnade sig åt de där dygnen när Jesus var död. Ånger, naturligtvis. Ni vet den där skärande, skavande som kommer efteråt. Då när man ser allting klart, det man borde ha sett långt innan. Och så går man hårt åt sig själv. Och ångern är fruktansvärt jobbig. Men den är också fruktansvärt nyttig. Och jag undrar på fullt allvar om Petrus hade kunnat bli den skarpa, uppfordrande, samtidigt så tröstande apostel och förkunnare som han blev. Om han inte hade gått igenom det där sveket, igenom det där fallet. Efter sveda och värk så kan det hända att det stiger fram en förändrad människa. Allt annat än perfekt. Men mer förstående, mer varm, mer mjuk och mer barmhärtig. I ljuset av det är det farligaste därför inte att göra fel. Det farligaste är inte att misslyckas. Det farligaste är att underskatta Guds nåd. Att ställa sig utanför Guds nåd. Där är vi en kväll som den här. Inför en Gud som gillar att laga saker. för att möta en blick som om hela världen säger att du är fördömd, säger något annat. Sök den blicken. Och om du själv är din hårdaste domare, så sök Jesu blick. Låt oss be. Ja, Herre, jag tackar dig för de berättelser vi har hört på riktigt om hur du har lagat trasiga liv. Och Herre, jag tackar dig för de vackra människor som har stått inför oss ikväll. Som är så modiga att de vågar stå här och säga att livet gick i 1000 bitar. Men som också var så modiga att de vågar stå här och säga att du kan laga det som har gått sönder. Herre, nu ber jag för alla oss som sitter uppklädda och fina i hallen ikväll. Men som har slummen invärtes i oss. Som gömmer våra sår. Som döljer vår trasighet. Gud, jag ber om att ditt namn den här kvällen skulle få vara en utgjuten salva. Herre, kom med läkedom. Kom med helande till kropp och själ den här kvällen. Du som älskar att laga det som är trasigt. Amen.